Det här programmet presenteras i samarbete med AutoShield.
I veckans avsnitt hör vi om hur man storsatsar på elbilar i Vietnam. Vi pratar om hybridbilens död och att Northvolt nu är igång med batteritillverkningen i Skellefteå. Dessutom massor av lyssnarbrev och så visar ny forskning att elbilar är mer miljövänliga än fossilbilar oavsett motståndarnas sifferakrobatik. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast Bilar med sladd.
Just det, vi är tillbaka här strax efter årsskiftet blir det då, Alfred.
Ja, absolut. För er som lyssnar, vi har inte hunnit fira nyår, du och jag, riktigt ännu. Men det,
nej, just det.
Om vi inte låter bakfulla så är det därför helt
enkelt. Så vi spelar in det här i mellandagarna, men programmet kommer då släppas i början av 2022.
Något av ett extra avsnitt får man säga på den utgående säsongen. Eller vad tycker du?
Ja, absolut. Och det är bara du och jag faktiskt i det här programmet, för Fabian har lite välförtjänt vila på Kanarieöarna. Livet är tufft för vissa.
Får han åka nu då, så kan du och jag sen ta ledigt resten av våren.
Ja, just det.
Vad blir liksom rättvist?
Hur fan köra alla prem framöver här?
Ja, vi får liksom, det känns som att vi får försöka hjälpas åt att täcka upp med ordvitsar och liksom, så att det inte bara blir så här showens två bästervissrar som håller på att dunka fakta i huvudet, ja, på här nu när vi är utan Fabian.
Ja, nej, men det blir nog till och med ett bättre program tror jag utan Fabian. Nu kan vi säga vad som helst när han inte är med. Ja, hur mår du, Alfred, då?
Nej, men jag mår bra. Det är skönt när julstressen släpper lite grann. Det var mycket att stå i inför. Och så mycket nya leksaker och grejer nu. Alltså jag håller på att lära känna smarta termostater som ska in i Attefallshuset.
Ja, vad kul. Vilka är det du har köpt där då?
Gud, vad är det de heter nu?
Jag har utrustat hela mitt hus med Tado.
Tado, det var Tado jag tog.
Ja.
Jag stod och vägde mellan två olika, liksom, men de var HomeKit-kompatibla, vilket gjorde att jag valde dem. Men sen har vi också faktiskt, vi lyckades, det är ju lite svårt att få tag i PlayStation 5, men vi lyckades faktiskt få tag på ett. Nu har vi PS5 låg under granen, och alltså, man fattar ju varför ungarna har svårt att låta bli att spela typ jämt.
Ja, de har haft problem med komponentbrist där, va? Så de har inte kunnat leverera dem.
Ja, exakt. Åtminstone säger de det. Jag vet inte, de har ju sålt fler än av någon konsol tidigare, tror jag. Men de är svåra att få tag i helt enkelt. Vi vann en tävling så att man fick köpa den. Vann rätten att köpa, det är helt sjukt.
Men vad är det som gör att den är bättre än tidigare konsoler då?
Alltså, jag vet inte om den är så mycket bättre, men det är lite coolt med de nya kontrollerna, att det är så här, liksom man kan, på de här knapparna som man brukar använda som trigger, eller vad heter det? Avtryckare, när man skjuter med vapen och så vidare. De kan ha så här olika motstånd. Så typ, det är något spel man typ åker skridskor med. Det känns verkligen som att man åker på is med hur kontrollen vibrerar och hur man gör fart med de där knapparna, för att de liksom inte bara är en knapp utan har motstånd. Så det är ganska coolt faktiskt. Att det ger någon form av känsla.
Ja, men kul. De här Tado-termostaterna som du har, det kostar en hel del då, att jag har kittat hela vårt hus med sån här Tado.
Just det. Alla gamla radiatorer och grejer, eller hur?
Ja, nej, precis. Så att, de var så gamla, mina element i vattenburen värme i vårt hus då. Så att jag fick byta då först alla de här termostatinsatserna. Jag hade en rörmokare här som fick göra det på alla elementen.
Just, för det får man inte göra själv hur som helst, eller hur är det?
Det får man säkert göra. Man får göra ganska mycket själv.
Ja.
Men det visste inte jag hur man skulle göra.
Nej.
Men nu så kan jag i alla fall styra hela värmen från appen i varenda rum individuellt, och det funkar jättebra. Så jag har sån nattsänkning på, så den drar ner temperaturen på nätterna i sovrummen, och så sänker vi ännu mer i andra rum. Till exempel studion där jag sitter och spelar in nu drog jag ner till 17 grader bara, så jag har såklart glömt att dra upp den inför inspelningen.
Smart.
Ja.
Det är verkligen ett sånt smart system. Det är så det blir då.
Ja. Ja, men det har gjort stor skillnad faktiskt. För nu när det har varit så dyrt här under de här vinterdagarna, så med elen då, så har jag dragit ner elen vi var borta, eller dragit ner värmen, och det gjorde typ 2000 spänn i estimerad kostnad i skillnad.
Åh, jäklar. Ja, shit, jag har inte riktigt vågat kolla på vad jag kommer få för elräkning faktiskt.
Vi landar på cirka 7000.
Ah, shit. Ja, det kommer bli svettigt.
Ja, förra december var 1500. Ja, det är helt sjukt. Alltså, helt sanslöst vilken skillnad.
Men roligare nyheter tycker jag också. Jag vet inte, apropå nya leksaker, det har kommit lite nya uppdateringar till Teslorna. Det har kanske du också stött på då, de här.
Ja.
Det är verkligen såna, någon form av juluppdatering med massa nya funktioner. Och den funktionen som jag längtade allra mest efter var faktiskt den som jag verkligen uppskattade när jag testade Kia EV6. Mm. Nämligen det här med att man får upp, när man lägger i blinkersen typ för ett filbyte, så får man upp filmen eller bilden från kameran som kollar snett bakåt, så man ser döda vinkeln på skärmen. Liksom.
Vilken skärm?
Ja, alltså på Kian så är det instrumentpanelen där den låg där hemma, där man ändå tittar.
Mm.
Och jag har ju två Teslor. Dels har jag den gamla klassiska X-en då, som har en instrumentpanel, och sen så har jag en Model 3 som saknar instrumentpanel utan bara har en mittskärm.
Just det.
Och på Model 3 då dyker den där bilden upp liksom på vänster sida av skärmen, liksom där man har, ungefär där man har hastighetsmätaren, fast längst ner istället. Och det, jag tycker ändå det funkar bra där, men det som jag verkligen ser fram emot var att få det här i stora Model X, där det finns en instrumentpanel, för det är verkligen framför ögonen man helst vill ha den här bilden. Då blir det ju helt naturligt att man inte kan missa döda vinkeln, och det är en riktigt, riktigt bra funktion som är verkligen konstigt att inte liksom Tesla kommit på den tidigare, tycker jag. Men det är ju skönt att de kopierar och lägger in det i alla fall.
Just det.
Förutom att det inte kom till de klassiska Model S och X nu då.
Aha.
Så att den som har en instrumentpanel, där har jag inte funktionen.
Aha, okay.
Och på den där jag har skärmen eller funktionen, då är den liksom på fel ställe.
Just det.
Men likväl så är det ju ändå, det är rätt coolt den här känslan, tycker jag, att ha bil nu för tiden. Att, alltså precis som med telefonen, att det kommer en ny uppdatering, ett nytt system, och så bara får man en ny känsla och bara nya funktioner och saker som bilen inte kunde göra förut. Det är fan rätt oslagbart faktiskt.
Ja, det är konstigt. Det är konstigt. Jag har faktiskt en BMW i4 hemma. Jag var och hämtade den i morse.
Ah, coolt. Gud vad de smörar för dig. Alltså du får ju ha bil från dem hela tiden nu, känns det som.
Ja, det är ju fördelen med att bo i Stockholm, att huvudkontoren, alla biltillverkarnas huvudkontor ligger ju här då, eller i alla fall försäljningsavdelningen. Då.
Mm.
Så i4 är ju en liten elbil i typ Tesla Model 3-storleken. Det är ju deras 3-serieklass ungefär då.
Mm. Mm.
Och det är ju ett otroligt viktigt segment för BMW det här. Därför att Tesla har ätit marknadsandelar. Vi har pratat om det många gånger i podden.
Mm.
Tesla har verkligen ätit hårt från BMWs försäljning. I USA har den helt stupat.
Ja,
och Tesla Model 3 har ju då växt på motsvarande sätt. Så att det ska bli kul att testa den här bilen. Jag har bara kört som hastigast med den. Det var ju dessutom världens snöväder här i natt. Så att jag fick testa den lite i snömodden.
Ja, det blir ju aldrig liksom riktigt till sin rättvisa när det är så taskigt väglag. Liksom, men...
Nej, men jag har den en vecka. Så att då blir förhoppningsvis får jag möjlighet att testa den här ordentligt då.
Ja, men grymt.
Mm. Den här är ju inte lanserad ännu, ska vi säga. Den kommer inte lanseras förrän februari. Så BMW har valt ut 4 marknader som är extra viktiga för dem. Och Sverige var en sån marknad. Och sen så var ju vi då prioriterade av BMW huvudkontor att få testköra den här. Så det är kul.
Verkligen. Ja, men och roligt både för oss då, men också på något sätt att Sverige får vara med. För det känns som att annars har det alltid varit Norge bara som är liksom den där utvalda testmarknaden. Och sen är de stora liksom.
Mm.
Båda är ju mikroskopiska marknader jämfört med de stora marknaderna.
Ja, men Norge har ju såklart fått en sån här också då att testköra.
Ja, men vad kul. Annars då, har du fått några roliga julklappar eller något?
Ja, alltså det är ju mest jag som köper till familjen, så att jag har inte fått sådär vanligt mycket. Lite strumpor.
Vad fick du av dig själv då?
Ja, men vi köper en induktionsspis till oss själva, jag och min fru.
Ja, det är ju värt.
Ja, det är det värt. Vi har ju mycket sån här sous-vide-mat. Gör du någonting sånt eller?
När man ska tillaga torsk är det ju schysst att ha sous-vide, vet jag. Men vi har inte slagit till på någon sous-vide.
Nej, ni har inte det? Oj, jag kan verkligen rekommendera det. Vi har hållit på i många år och labbat med sous-vide. Det blir ju helt fantastiskt. Men då vill man ju efter liksom steka ytan efteråt. Mm. För att den får ju perfekt temperatur då, köttbiten eller fisken eller vad det nu är man gör.
Mm.
Men ytan blir väldigt tråkig jämfört med liksom, när man har stekt eller så.
Mm.
Så då steker man ju på den efteråt under väldigt hög värme och väldigt kort tid, så att du får en trevlig yta på den. Och då har vi en sån, du vet, den här gamla typen av häll, sån här röd, vad heter det? Du vet vad jag menar?
Ja, men en helt klassisk, gammal, hedlig häll, men bara klassisk elspis helt enkelt.
Eller? Ja, nej, men precis. Så, och då får den inte upp värmen tillräckligt mycket då för att steka på maten, så att det inte blir bra riktigt. Så den här induktionsspisen ser jag fram emot. De är ju hemskt dyra de där.
Ja, men det är induktion. Alltså jag är ju annars uppvuxen med gasspis, och då man saknar ju alltid den funktionen på en klassisk elspis, att man kan stänga av direkt, att det blir kallt direkt, man stänger av. Men det är det värsta med vanliga elspisar, tycker jag, att det inte blir så.
Ja. Men induktion, är, har ni det hemma eller?
Ja, ja absolut. Och, det, och då är det ju lika bra. Liksom. Då blir det ju kallt direkt. Så att,
ja. Ja, vi hade det i vårt förra hus också. Mm. Så att, det ser jag fram emot. Men jag har också varit ute och åkt lite. Jag har ju kört ner, jag bor ju i Täby. Körde till mina föräldrar med barnen där till Kungsbacka.
Just det, mitt i julens laddkaos. Eller hur blev det?
Ja, faktum är att det var inte så farligt. Det brukar ju kunna vara vid stora högtider och så. Så är det ofta att det är liksom fullt på laddarna och sådär. Mm. Men nu så gick det bra. Vi åkte den 23 och var tillbaka den 27.
Just det, okej.
Okay. Mm. Men däremot så såg jag på Ionity-laddarna att de har ju många färre laddplatser. Det är ju typiskt bara 4 laddplatser på Ionity-stationerna.
Ja.
Medan Tesla typiskt har mellan 6 och 20 eller något sånt. 24 till och med tror jag på vissa.
Ja, visst.
Och Tesla-stationerna är ofta ganska fulla. Men Ionity där var, det var liksom ingen kö till Ionity-stationen. Så det visar ju hur otroligt många mer Tesla-bilar det är än andra elbilar
ja.
I samhället. Och det har vi pratat om mycket.
Delvis tack vare de där laddplatserna kanske. Alltså, när jag provkörde Kian där som vi nämnde tidigare också. Då tog jag mig faktiskt till en Ionity-station. För att jag tänkte att jag skulle testa hur snabbt den kunde ladda. Mm. Men den var lite för fulladdad. Så det kom aldrig med i inslaget Nej. Jag gjorde sen. Men då var det kö där när jag kom till Ionity. Liksom.
Ja, det var det.
Ja.
Alltså det kommer bli blodbad i sommar när folk ska ut och bilsemestra. För det kommer vara mycket bilsemestrande. I och med att corona kommer hålla greppet om Sverige.
Mm.
Och med 4 laddplatser på varje station med den elbilsexplosion vi har nu, 417 säger jag. Jag ser ju redan när Model 3 och Model Y nu kommer så är det ju huvudsakligen sådana bilar som står och blockerar Tesla-laddarna. Eller blockerar gör de inte, de står och laddar. Men de blockerar för mig.
De använder den också. Nej, men jag trodde nog faktiskt att det skulle bli lite laddkaos på de andra laddarna liksom här under julen. Men jag har inte sett några nyheter om det faktiskt. Så att,
Nej. Men det kommer hända längre fram. Det värsta är, alltså, för nu under julen så åker folk olika dagar. Så det är ändå så att trafiken sprider ut sig.
Mm.
Det är mycket värre under de här långhelgarna. När du har typ, vad är det, Kristi Himmelfärd? Ja, jag kan inte de där. Men du vet, när du har en fredag ledig och sådär. Och då åker alla samma dag iväg.
Mm. Mm.
Det har kaosat också hos Tesla. Det har varit mycket köer hos Tesla. Ionity kommer vara katastrof när det kommer sådana långhelger.
Ja, jag tänker liksom att ju fler laddare man har på varje station liksom. Självklart blir det mindre risk att någon behöver vänta, men det blir ju också så här, den genomsnittliga tiden man behöver vänta på att en ska bli ledig sjunker ju om det finns många liksom. Så det borde ju vara så att någonstans når man en punkt där det är så många att även om det har blivit kö så behöver man inte stå och vänta jättelänge. Mm. Liksom. Om det bara finns en och den är upptagen när man kommer fram, och om man har otur så har ju den som har den precis börjat då, så det är det liksom 45 minuter tills man får ta den.
Men. Ja, och det har varit många poddlyssnare rapporterat om det, de kommer fram till en laddare, en sån som står ensam då liksom ute någonstans, så är det 2 bilar i kö, då är det liksom timvis av väntan.
Ja, nej herregud. Men hör du, vi har fått brev också, ska vi ta och läsa dem?
Ja, men det tycker jag vi gör, vi har fått massor av lyssnarbrev.
Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden.
Stand by to receive our transmission.
You've got mail.
Då har vi fått mail från Oskar Brostedt som skriver så här. Hej Anders, Fabian och Alfred. Vill börja detta mail med att tacka för en fantastisk podd.
Stark inledning. Ja,
nej men precis. Det är viktigt. Det är många som skriver det också. Att de börjar med liksom fjäsket för att få med brevet. Ja. Jag har lyssnat mycket på podden de senaste 2 åren. Och det har resulterat i ett stort intresse för elbilar. Och dessutom köpt en elbil. Det är ganska kul. För det vet vi att vi har. Det är många som skriver det. Att vi är inspirerat om att köpa elbil.
Det är ju därför det är värt att göra det här. Liksom. Vi gör ju verkligen det här som en hobby och utanför arbetstid och allting. Liksom. Ja. Men det är ju för att man lyckas inspirera folk att köpa elbilar som det är.
Ja. Han skriver också att han ser sig själv som en petrolhead och tycker om liksom, fossilbilar och när det brummar och sådär. Så att det är ändå starkt att, han, att vi har konverterat honom roligt. Han har i alla fall en fråga. Han skriver så här. Jag och frugan som har tagit steget att skaffa elbil har inte tillgång till laddare i hemmet eftersom vi bor i lägenhet och än så länge har fastighetsägaren inga planer på att bygga laddstolpar där vi bor. Och sånt här får vi ju så mycket mejl om det här, Alfred.
Det är typ det vanligaste problemet folk har nu, ska jag säga.
Ja, det kommer bli snabbladdning också, kan jag säga, längre fram här. Vi kommer få en del mejl.
Asså, all right. Ja,
vi har faktiskt ett mejl som avhandlar det också. Han skriver i alla fall så här. Jag har funderat på vad man ska ha för appar och laddkort som fungerar bra, för han har läst sig till att det är bekymmer och det verkar inte funka så bra överlag. Han har ett svagt minne av att vi har pratat om det här, men hittar inte bland alla avsnitt. Hoppas på tips och tricks för att ta udden över den lilla ångest jag har inför eventuella problem med att ladda på publika laddare. Tack igen för fantastisk podd. Vad säger vi om det, Alfred?
Men jag tycker att för några år sedan så kunde man liksom säga att så här, ja, men nu är det de här apparna ni ska skaffa, eller snarare de här laddkedjorna som finns, och så kan man skaffa sig RFID-brickor från dem för att vara säker på att det alltid funkar. Mm. Och sen så var man klar. Och då var det ju, på den tiden var det typ InCharge, Fortum och Clever som sen har bytt namn till Mer, tror jag.
Mm. Ja, Bi först och sen Mer.
Ja, just det. Ja, det är verkligen identitetskris för dem där. Ja. Men jag upplever lite att nu är det svårt att vara så tydlig att det finns, för det börjar bli ganska många faktiskt som man ska ha koll på. Ja. Och det blir ju olika om det är destinationsladdning och om det är snabbladdning. Mm. Och min upplevelse är faktiskt också att de där apparna och de diverse QR-koder och så vidare som man kan få skanna, det börjar funka allt bättre. Mm. Så jag skulle nog ändå säga att man kan vara lite mer avslappnad och bara ta det som det kommer. Mm. Att installera det man behöver när man behöver det. Och det man ska vara mest försiktig med när man liksom gör det, om man hamnar på ett ställe där man inte har laddat förut, det är typ att kolla noggrant om du ska koppla i bilen före eller efter att du aktiverar sessionen via någon app.
Mm-hmm.
För det är oftast det som folk får problem med på Ionity till exempel. Om man så här kopplar in den i bilen innan man har aktiverat, då liksom blir det fel ordning för laddappen, och så liksom får man börja om från början. Asså. Och så blir det mäckigt och sådär. Så bara om man så här tar ett extra andetag, läs instruktionen noggrant innan man börjar. Då är ändå min upplevelse nu, de typ tre senaste gångerna som jag har varit på offentliga laddare som jag inte haft RFID-tagg.
Mm.
Då har det liksom varit så att jag får läsa instruktionen, jag får ta det lugnt, och så bara gör jag i den ordning som det står. Och då funkar det liksom. Så det skulle vara mitt råd nu. Så här, att övertänk inte, slappna av, men försök att liksom inte ha för bråttom när du kommer till laddaren som du inte känner sedan förut liksom. Vad tycker du?
Ja, men, det är ju två delar här. Vi delar upp det då, snabbladdare och destinationsladdare. Och det är lite olika som gäller för de båda. Så om vi tar snabbladdare först, så skulle jag säga att jag håller med dig om att det funkar bättre och bättre med de där apparna. Men mäcket är ju liksom när du kommer ut till laddaren och så är det en massa text och någon skärm och det är lite otydligt vad det är för station. Kanske det är liten text där och så står man i vintern och fryser näsan av sig. Då brukar jag ta en bild, ta lite foton på de där. Och sen så går in och sätter mig bilen i värmen och så läser instruktionen i värmen i bilen. Och laddar ner eventuella appar som behöver laddas ner och så. Men för snabbladdarna så är det typiskt de som du var inne på fortfarande, skulle jag säga. Fortum är viktig att ladda ner. Vattenfall / InCharge. Och så möjligen den här Mer, men deras utbyggnad ser nästan ut att stå still nu.
E.ON har väl ganska många liksom nere i södra Sverige också. Så.
E.ON har mycket, precis.
Men de är väl å andra sidan de som faktiskt går att betala med kreditkort som man önskar att alla var. Sådär.
Gör det.
Jag har inte gjort det själv, men jag har på känn att någon får skriva och korrigera om jag felar. Men jag tror att på E.ONs laddare då är det faktiskt fritt fram att betala med kreditkort utan en jäkla app.
Okay. Liksom.
Det är ju det mest större, att man ska hålla på och fylla i det där kreditkortsnumret i alla jäkla appar som finns.
Ja, jag har faktiskt inte sett någon laddare som tar ett kreditkort. Och jag har också laddat på de här E.ON-laddarna, men jag kanske har missat det.
Låter det vara osagt då, men jag tror det.
Annars är det app och såna här RFID-brickor. Men RFID-brickorna använder jag inte mer. De ligger inte ens i bilen längre. Utan jag använder bara apparna.
Mm. Jag hade en liksom, från Fortum som har legat länge. Och sen när jag till slut skulle använda den, då hade den typ slutat funka. För att abonnemanget hade blivit inaktivt eller någonting. Liksom. Ja. Så att jag var ändå tvungen att börja om från början.
Ja, men detsamma hände mig, du vet. För det är så sällan vi som kör Tesla då, vi laddar ju på Teslas laddstationer, så att vi behöver så sällan använda de här liksom, andra laddarna.
Mm.
Och då någon gång då och då när det behovet uppstår, ja, då har ju liksom Clever, sen hade då bytt namn till Bi och sen Mer, och mitt gamla Clever-kort, det funkar ju liksom inte längre. Nej. Så att då skiter jag i det och så kör jag bara laddapparna istället.
Men du, vi har fått fler brev. Ska jag ta nästa här?
Ja, men gör det.
Ja, det är David Berner som skriver till oss. Hej och tack för en grym podcast. Uppskattar den verkligen. Elbilsägare sedan cirka ett år tillbaks och nu växer ångesten inför varje längre resa med familjen.
Mm.
Nämligen den sjuka bristen på tillgängliga snabbladdare då ökningen av elbilismen fullkomligen har exploderat senaste halvåret. Jag vet att ni mest pratar och kör Tesla, men vore det inte bra om ni får in fler intervjuer med beslutsfattare och opinionsbilder? Likt intervjun med M Sverige om hur det stora problemet nu inte är folks vilja att byta till elbil, utan hur eftersatt utbyggnaden av laddinfrastruktur är. Vore grymt om ni använder ert inflytande för att lägga denna fråga högst på agendan bland alla inför valet. Utan rikt antal snabbladdare längs vägarna kommer ju mängder av bilister att tveka att gå över till el. Ja, vad säger vi om det här?
Ja, men, alltså, när vi har pratat om största problemet tidigare för elbilister, så har det varit tillgången till destinationsladdning då, eller laddning hemma, som är liksom en rejäl blocker för att gå över till elbilsladdning eller elbil överhuvudtaget. Kan du inte ladda hemma så sitter du i skiten lite grann där.
Mm.
Men det här blir ju ett större och större problem då, att de inte bygger ut laddstationerna i tillräckligt hög takt, som vi pratade om här tidigare med Ionity, som bara har 4 laddplatser på varje station.
Mm.
Det kommer bli kaos här längre fram. Så är det.
Ja, absolut. Jag tror ändå jag liksom klamrar mig fast vid att det största problemet är ändå det här med liksom destinationsladdning i städerna. För om man tänker på hur ofta man har man en laddning ordnad hemma, liksom, hur ofta man då använder de här snabbladdarna, så är det ju verkligen ett liksom enstaka tillfällen per år man behöver tänka på det här överhuvudtaget.
Ja.
Så att även om det är sjukt störigt på den där långresan, och det är lätt att den problematiken ligger top of mind när man funderar innan man tar klivet, så att säga, på hur det kommer att bli, så är det ändå den här vardagsproblematiken som är, liksom, som är den stora grejen, skulle jag säga.
Mm.
Och jag är väl ändå, säger för att jag är bortskämd med att ha tillgång till Teslas snabbladdarnätverk nu då. Men jag upplever ändå att de här snabbladdarna, de finns på de flesta håll, och att de används för mycket så att det blir kö på dem, det är nog liksom ändå en ganska bra trigger för att de bolagen ska våga bygga fler laddare. Så att jag tänker att det är inte så mycket ny politik som krävs där, utan det är snarare, det är liksom, det kommer vara lite skrik och sen så kommer det där att lösa sig, det kommer att bli fler snabbladdare.
Ja.
Det som liksom har en chans att ändra på den där verkligheten ganska snabbt, det är just att Tesla verkar vara på G att öppna upp sitt nätverk för fler. Liksom. Och de om några vet vi kommer då att verkligen bara dunka ut laddare kors och tvärs ifall de börjar få köer på sina laddare när de öppnar upp. Då. De har ju en enorm förmåga nu att bygga sina egna laddare och få ut dem. Liksom.
Och Tesla har ju redan ett mycket bättre laddarnätverk än alla andra.
Mm.
I stort sett nästan kanske slår mig fråga för bröstet här, men alla andra tillsammans nästan. Det är ju, när jag kommer till Ulricehamn och laddar där, det är så mycket laddplatser så det går inte ens att räkna dem. Över 20. Och alltid plats ledig liksom och sådär. Så att och köra Tesla är ju väldigt behagligt. Medan nu smakar ju liksom andra elbilister smakar på de problemen som Tesla hade runt 2014. Mm. Någonting.
Mm.
När man bara hade 6 laddplatser per station. Och Ionity har ju bara 4 per station.
Ja.
Så att, alltså det är ett rejält problem.
Men då är det ändå Ionity som har liksom, de är ju det andra laddnätverk som har ändå kopierat lite av Teslas koncept att ha flera. Liksom.
Det,
4 var ju, är ju mycket jämfört med många av de andra nätverken. Liksom.
Ja, men det är ett rejält problem det här med snabbladdning. Men det, jag håller med om det du säger. Det, för vår del, vi kanske åker långt varannan månad. Mm. Så 6 gånger per år. Liksom, potentiellt har man det här problemet då om man åker som jag gör.
Men man ska ha ganska otur tror jag om man ska liksom tappa mer än så här, en timme till 2 i effektiv tid i sitt liv på de där snabbladdarköerna som man är så rädd för. Och det är konstigt att det upptar så stor del av medvetande bandbredden liksom, innan man gör det elbilsköpet. För det är egentligen så mycket viktigare för hur ni laddar till vardags.
Ja.
Det får du lägga liksom en halvtimme extra på att du måste åka någonstans och vänta på bilen medan den destinationsladdar hemma, eller om du ska, till och med ska åka kollektivt till och från där du laddar din bil när du är hemma. Det är ett, skulle jag säga, ett mycket större problem som kommer att kosta mycket mer liksom effektiv livstid.
Ja, nej, men jag håller med om det.
Det är verkligen det jag ska vara mest orolig för.
Alltså laddning hemma, i och med att du aldrig åker iväg till bensinstationen med en elbil, så har du ju liksom sparat in jättemycket tid där.
Mm.
Så att visst, då förlorar du lite tid att det är kö på laddan. Men det upplevs ju som är jobbigt när du väl sitter i den där kön. Du upplever kanske inte besök på bensinstationen sådär otroligt jobbigt eftersom det ändå är liksom hanterbar tidsmängd.
Ja, kanske.
Det är lite som det här med kärnkraften. Liksom, att när det väl händer en olycka så liksom blir det väldigt stort och skrivs mycket i media om det. Och blir folk väldigt rädda för kärnkraften.
Kärnkraften, är inte det våran sån här don't mention the war? Liksom.
Jo, det var det vi gjorde.
Vi kan gå i tangentens riktning här. Jag låter dig få sista ordet.
Ja. Nej, men vi har fler lyssnarbrev. Och då har Fredrik Anderberg skrivit till oss. Och han skriver så här. Hej och tack för en superbra podd. Jag har 2 ämnen jag gärna skulle höra era tankar kring. 1. Hybridbilens död. Händer det snart tror ni, eller kommer denna teknik tvärtom bromsa in omställningen till rena elbilar i många år framöver? Vad borde man säga till alla de som envist kramar sig fast vid hybriden, tycker ni? Och andra frågan är elbussar. Ligger övergången här före eller efter personbilarna, anser ni? Och så vill han höra lite om elbussar. Jag tänkte att vi tar elbussar i ett annat avsnitt och pratar lite om hybridbilarna i det här.
Okej. Ja.
Så återkommer vi till elbussar längre fram då. Och hybrid är ju ett ord som vi har förbjudit den här podden.
Jaså, okej.
Okay. Ja, nej, det har vi inte gjort. Men...
man måste ju börja med att hålla isär begreppen. Det finns ju, hybridbil är ju ett förvirrande begrepp. För de rena hybriderna, det är ju de som helt enkelt får all sin energi fortfarande från bensin eller vad man råkar tanka om.
Mm.
Och som till exempel Toyota då, lite förvillande, och som de till och med blev fällda för i Norge i sin marknadsföring, har kallat för självladdande.
Det är
inte ett dugg självladdande. All bensin är ju det som, all energi kommer från den där bensinen liksom.
Ja,
men de har ett batteri som man inte kan ladda upp på annat sätt än typ genom när man bromsar in
när man
kör. Och sen finns det då laddhybrider som är sådana som man faktiskt pluggar in i väggen när man är hemma och då kan faktiskt köra helt och hållet på el, även om det bara är kortare sträckor då, helt enkelt.
Ja. Och hybridbilarna har ju varit ett idealiskt sätt för biltillverkarna att hålla fast vid sin förbränningsmotorutveckling.
Mm.
Så de har fortsatt, liksom, trots att marknaden har börjat svänga och allt kraftigare svänger mot rena elbilar, så kan man då liksom ändå låtsas som att man är med på den här elektrifieringsvågen och pumpa ut sina förbränningsmotorbilar genom att stoppa in några såna här Duracell-batterier och kalla det hybrid.
Ja, men vad tror du då? Liksom när försvinner de här?
Alltså jag tror ju det här händer oerhört fort. Det är liksom sån här exponentiell utveckling av elbilarna. De är ju redan liksom, börjar bli, om man tittar på kostnad att köra de här bilarna jämfört med inköp, så börjar ju liksom elbilarna slå både liksom alla andra typer av biltyper beroende på hur långt man kör då.
Mm.
Men nu när batteripriserna sjunker så finns det liksom inte, det blir för dyrt både att köpa och köra hybrid, så att det är liksom, det kommer inte leva vidare inom 3 år fram till någon säljer hybrid längre.
Okej, så snart som 3 år. Jag tror att du kanske är lite...
Det var kanske optimistiskt. Ja, 5 år.
Jag tänker ju då att det som är det viktigaste, alltså det kan låta självklart och uppenbart när man säger det, men det kommer ofta bort i debatten, att det är ju egentligen bara kring nybilsförsäljningen som det här är en fråga. De bilarna som redan är sålda och som finns på marknaden, de ska vi ju, tycker jag, i allmänhet köra till sin livslängd ut. Liksom. Det är ganska svårt liksom, resursmässigt att motivera att man ska skrota i förtid. Liksom. Så dåliga är inte moderna bilar. Utan de kommer behöva rulla till sitt slut. Vi kan hålla nere på körsträckorna, vi kan blanda in biodrivmedel och så vidare för att de liksom, ska kunna fortsätta rulla. Men om vi då tänker...
Vänta lite, Alfred. Vi har pratat om detta i programmet tidigare. Och det finns lite forskning som visar att bilar, gamla förbränningsmotorbilar faktiskt, det lönar sig efter x tusen mil att skrota dem. Nu kommer jag inte ihåg siffrorna, men det är faktiskt så att det lönar sig att återvinna dem, som man egentligen gör då. Du skrotar dem, får tillbaka metallen och mycket delar då, kan bygga elbilar av dem.
Det skulle löna sig om det då liksom fanns begagnade elbilar för de ägarna att köpa istället. Men det gör det ju inte. Så att det liksom, i praktiken så är det svårt. Ja. Man kan liksom inte komma ifrån att de bilarna som finns är de som... Alltså vi har ju en generationsväxling där nya bilar tillhör en ägare först och sen så går de över. De kommer ägas av så här, jag minns inte vad det är nu, men 3-5 olika ägare liksom, innan de är framme vid skrotning.
Mm.
Och även om den kanske kedjan kan kortas av något under den här övergången, så kommer den nog fortfarande ske. Men jag tycker att man måste tänka på det på det sättet att så här, det gäller att så snart som möjligt få slut på nybilsförsäljningen av andra liksom, av alla förbränningsmotorer, så att man så snart som möjligt stryper tillförseln av nya bilar med förbränningsmotorer.
Mm.
Och där, liksom, där tror jag att det som egentligen verkligen driver det är vad den här första ägaren förväntar sig för andrahandsvärde när den personen ska sälja sin nya bil. För det, hela kalkylen på vad milkostnaden kommer att bli är typ avhängig vad man får ut. Det, om man får tillbaka 50% av bilens värde när man säljer den, då är bilen betydligt billigare att äga än om man bara får tillbaka 20%.
Mm.
Och det som håller på att hända nu tror jag att förbränningsmotorbilarnas andrahandsvärden kommer att dyka först. Och sen tror jag att hybridbilarna kommer att dyka ganska strax därpå.
Mm.
Och det tror jag egentligen är det som kommer att liksom knuffa omkull det där dominot. Och det är det som vi håller på att se i Norge nu när försäljningen har gått så långt att det blir uppenbart för nybilsköpare att så här, den förbränningsmotorbil jag köper nu, den kommer jag typ inte att få såld. Eller om jag får den såld, då kommer den att vara så dyr för de framtida ägarna på grund av att liksom bensinpriser och annat går upp, att jag kommer att vara tvungen att sälja den väldigt billigt för att det finns så få spekulanter på den helt enkelt.
Mm. Men det vi ser i Norge är att vissa typer av förbränningsmotorbilar faktiskt kan säljas för mer nu än vad de kunde tidigare.
Mm.
Eftersom det finns en klick som köper, eller inte en klick, det finns jättemånga som köper begagnade bilar. Och så finns det en grupp som fortfarande inte vill ha elbilar av olika slag. Då, så då finns det en efterfrågan på de här. Men i och med att elbilsövergången i Norge har hållit på så pass många år, så finns det ganska begränsat utbud av begagnade bilar som är liksom kanske tre år, någonting så här, tjänstebilar och sådär.
Ja.
Så att där, de har fortfarande ett stabilt andrahandsvärde.
Men är inte det speciella typ nischer av marknaden då? Liksom, där
jo, ja, men det är det. Ja. Det gäller inte överlag.
Så det är liksom inte om jag står i valet och kvalet om jag ska köpa en BMW 330 eller en Tesla Model 3 liksom. Då...
Nej, det är ju vansinnigt att chansa på det. Alltså det här är ju, det är mycket pengar det handlar om.
Mm.
Och att ha risken att det går att få ut pengar när man säljer den bilen, det skulle jag ju inte göra när alla ser att elbilar är framtiden.
Mm. Ja, men min poäng är i alla fall att när vi köpte vår första Tesla, då var det verkligen så här, det var en aktiv frågeställning för mig, vad kommer andrahandsvärdet vara? Och det var, på den tiden så var det ju mycket så att folk visste inte riktigt vad andrahandsvärdet på elbilar skulle vara, därför att man visste inte riktigt hur länge batterierna skulle hålla, och Tesla hade ju till och med en restvärdesgaranti av den anledningen, för att liksom få folk att våga chansa.
Mm.
Och nu har ju det svängt, tycker jag, så att nu är det den omvända. Att vi har märkt att elbilsbatterierna generellt sett håller längre än bilens livslängd, så att det är inget problem för andrahandsvärdet. Och tvärtom, det är som brist på elbilar på begagnat marknaden, så att restvärdena på elbilar är så grymma att det är en väldigt schysst kalkyl där man kommer kunna liksom räkna med mycket mindre värdeminskning på elbilar än på förbränningsmotorbilar. Och då är vi liksom framme i det omvända. Att när man är spekulant på en förbränningsmotorbil, vilket då en hybridbil är, då behöver man ju verkligen aktivt tänka, vad blir andrahandsvärdet här på den här? Och där tror jag liksom att redan nu så tror jag att det är en ganska dålig kalkyl på att äga hybridbilen. Problemet är att det är bara vad man tror. Man kan inte veta det förrän det har gått de där 5 åren eller hur länge man har tänkt äga den när man ska sälja.
Nej.
Så det blir bara tyckande snarare än fakta.
Ja, alltså i och med att i Sverige så har ju liksom hybrid- och förbränningsmotorbilar funnits. Alltså det har fortfarande sålts en stor mängd sådana, trots att övergången till elbilar liksom är i full gång. Så kommer det finnas stora volymer av den typen av bilar då, för begagnat spekulanter att köpa. Så att jag tror ändå liksom att marknaden kommer vara översköljd av gamla förbränningsmotorbilar. Det kommer göra att andrahandsvärdet är lågt.
Mm.
Men sen skulle jag ändå säga att det här är huvudsakligen en politisk fråga. Därför att de politiker som lyssnar nu på programmet har ju all möjlighet i världen att få stopp på nybilsförsäljningen av förbränningsmotorbilar, inklusive hybrider.
Mm.
Alternativt alltså lägga på jättemycket skatt på nybilsförsäljning av den typen av bilar. Eller märka dem på något sätt, som man har gjort med cigaretter, du vet, så här, skadade lungor och grejer.
Mm.
Alltså det här kan ju politikerna få stopp på boom som de vill, nu när det finns elbilar för alla segment.
Mm.
Det finns ingen anledning att sälja fossilbilar, särskilt som vi vet hur skadliga de är.
Nej, den här liksom jämförelsen att elbilar inte för alla, den handlar ju ofta om att man jämför så här vad en begagnad förbränningsmotorbil kostar jämfört med vad en ny elbil kostar. Men om man jämför nya bilar med nya bilar, då är det liksom, som du säger, då finns det redan elbilar för alla, så att säga. Alla som har råd med en ny bil har också råd med att köpa en elbil, skulle jag säga, idag. Liksom.
Mm.
Tänker man lite på laddhybriden bara innan vi lämnar ämnet, så här, den kommer nog tyvärr lite i mina ögon, även om det är en bra inkörsport till tyngre grejer, man blir rätt beroende, så är liksom laddhybriden, den kommer nog leva en bit bortom 2030, mest för att tillverkarna så hårt har satsat på att det ska gå att sälja dem tills dess. Så att jag tror att tyvärr av så här fördelningspolitiska, eller snarare liksom sysselsättningspolitiska skäl, så kommer det vara svårt för samhällena att tvinga biltillverkarna och ge upp det där snabbare, för de kommer inte ha tillverkningskapacitet nog för att tillverka tillräckligt många rena elbilar redan 2030, utan det kommer nog vara tvunget att de kommer att få sälja dem, och då kommer tillräckligt många som inte redan är övertygade kommer nog att kunna lura sig själva att den där har en roll att spela. Liksom.
Mm. Framförallt de länderna som har egen bilproduktion, för Norge till exempel har jättehöga skatter på att köpa en bil med förbränningsmotor. Det går ju att köpa en bil med förbränningsmotor, men det är ju svindyrt, så att det går väldigt snabbt att räkna hem inköpet av en elbil, särskilt som de är momsbefriade. Nu ändrar de visserligen det från 2022 nu, så att det kommer börja bli moms på elbilar över ett visst belopp då. Så billigare elbilar är momsbefriade, men äldre eller dyrare då ska det vara lite moms på.
Mm.
Men med det sagt så tycker jag att vi rullar vidare.
Det här programmet sponsras av Autokil, som är en av Sveriges fåtal auktoriserade installatörer av skyddsfolien Expel. Med en självläkande stenskottsskyddsfilm från Expel förblir bilens lack som ny år efter år. Det här är alltså en film som jag faktiskt har testat på. Jag skaffade mig den redan när jag köpte min första Tesla 2017, så jag har hunnit köra 13 000 mil och snart 5 år med den där filmen.
Okay.
Så det är faktiskt riktigt kul att vi har fått in sponsring här från AutoShield. För jag känner att jag med liksom varmt hjärta verkligen kan rekommendera den här produkten och har liksom gedigen erfarenhet av användaren.
Mm. Jag har sett det skrivits ganska mycket om det här. Det stavas då XPEL.
Aha, exakt.
Och AutoShield är ju då en av dem som lägger på den här folien då på bilen.
Ja.
Men vad ska man ha det här till?
Ja, men framförallt så är det alltså en film som skyddar lacken som annars kan ta skada när man får stenskott och annat som stänker mot bilen. Och speciellt på Teslorna, jag vet, det kan jag tala om av egen erfarenhet, men jag vet inte så mycket hur det är med andra. Men det är ganska stora problem på Teslorna som har de här breda däcken, att det blir blästrade sparklådor, att lacken annars släpper liksom ner till på de här sparklådorna som det kallas, som är alltså den här tröskeln som är, eller den delen av bilen som är mellan hjulen kan man säga, längst ner på bilen. Och med den här filmen på då skyddar man liksom bilen mot det, och det som är så finurligt med den här filmen det är att den är självläkande. Så att de små skador som blir i filmen när de får chip, så fort det blir lite varmt eller om man vill skynda på processen kan man till och med hälla varmvatten på det själv. Då liksom rinner folien ihop och blir som ny igen.
Mm. Och du har ju ändå som har gett din bil en matt look, alltså inte sådär, för den kommer högblank från fabrik då?
Nej, den kommer liksom i två varianter.
Ja, men jag menar din bil kom högblank.
Ja, exakt. Ja.
Men nu ser den matt ut.
Min bil är alltså då gjord så att den ser matt ut med filmen. Till skillnad från annan sån här vinylwrap där man liksom kanske väljer färg på bilen genom att välja vilken wrap man ska ha, så är båda de här filmerna som finns från XPEL, de är genomskinliga. Så att det är bilens egen färg som lyser igenom. Men man kan välja vilken finish man vill att bilen ska ha. Så att antingen har man en helt genomskinlig film, och då kan man ju välja att bara lägga på folien på valda delar av bilen om man vill hålla ner liksom kostnaden lite och bara skydda de delarna som är utsatta. Eller som kan man göra som jag har gjort och valt en film som också gör bilens färg matt. Då är det liksom, så att säga, min Model X då, den är ju grå som är den här Midnight Silver från Teslas fabrik. Mm. Men sen så är den gjord matt med filmen. Och då om man inte vill att bilen ska se konstig ut så får man ju vackert faktiskt foliera hela bilen. För annars blir det ju fläckvis så att säga. Och det kan ju kosta på lite då, men då får man ju också skyddet överallt helt enkelt.
Just det. Men du har ju nu kört, vad sa du, 5 år och 13 000 mil redan med den här. Vad har du för erfarenheter av det så här långt då?
Ja, du ställde ju den här liksom retoriska frågan till mig. Varför vill man betala en sån förmögenhet för att foliera bilen? För det, man kan säga att det här kostar på. Det är liksom uppåt 40-50 000, kanske till och med mer för en stor bil liksom, som det kostar att foliera hela bilen. Och varför vill man göra det? Då kan man ju lika gärna lacka om bilen, tror jag du har till och med frågat mig någon gång.
Mm.
Och det, jag kan säga att alltså, det är så skönt att ha den här folien på. För bilen är som ny hela tiden. Så att om man lackar om bilen en gång, då är ju bilen bara ny precis då efter omlackering.
Ja, just det.
Medan med den här filmen ger liksom ett resultat som om man har lackat om bilen hela tiden. Den är liksom ny hela tiden. Plus att vid 3 tillfällen har jag haft skador som filmen har tagit hand om, förutom då stenskotten som inte då finns på mina bilar tack vare det här. Så har jag liksom, en gång så välte jag ut en hög med kartonger mot bilen som det blev repigt i filmen, och så hällde jag lite vatten på så försvann det.
Varmvatten?
Ja. En gång så krockade jag faktiskt med en fågel. Med backspegeln klippte jag en fågel. Det var också lite repor som syntes på filmen precis efter och hade definitivt skadat lacken. Men då kunde jag få bort skadan genom att bara liksom hälla vatten på. Jag hade förmodligen inte ens behövt hälla vattnet på. Det hade läkt ändå tids nog liksom i värme så att säga. Men om man vill se det hända så kan man hälla vatten på. Och jag har också haft en liksom liten repa på kofångaren som det lätt blir liksom när man svänger. Mm. Och som då försvann utan att jag behövde göra något annat än att liksom få den här filmen att läka själv. Så att jag känner ju verkligen att det är väl igen som vi var inne på tidigare med andrahandsvärdet då. Jag tror ju att det här är pengar jag får igen på andrahandsvärdet, på att bilen ser som ny ut när jag säljer den igen liksom. Och att jag slipper då vara orolig för det här längs med vägen.
Ja, imponerande.
Plus att min blir väldigt snygg när den blir matt.
Ja, det är kul. Vi har ett erbjudande också från AutoShield. Nu får man då, när man är som ny lyssnare av Bilar med sladd, så får man upp till 10 000 kronor i rabatt när man köper det största paketet av dem. Vad innebär det då, Alfred?
Ja, men de har slängt upp en rad olika paket då här som man kan skydda antingen bara delar av bilen eller då göra en hel foliering då som jag har gjort.
Mm.
Och tar man det största så får man såklart mest rabatt. Om man vill ta del av det här erbjudandet så går man in på autoshield.se/bilarmedsladd för att se precis vad det finns för priser. Och det här gäller då vid deras anläggningar som finns i Stockholm och i Malmö. Förslagsvis så gör man det här direkt om man hämtar ut en ny bil, så sticker man dit på en gång så att man får på den här wrappen innan man har hunnit chippa lacken genom att köra omkring med den.
Så man går till autoshield.se/bilarmedsladd. Och där hittar man det här.
Jajamän. Och dessutom så har de varit extra generösa så att de 20 första av er som nappar på det här, ni får dessutom en extra goodiebag med bilvårdsprodukter. jag tror det är olika schampon och sånt där, jag har inte stenkoll på det där, men det ska finnas en goodiebag som ska vara värd över 1500 kronor har AutoShield lovat till de första 20 som nappar.
Grymt, bra! Så autoshield.se/bilar med sladd och så heter folien Expel då, för att skydda lacken.
Exakt, och ni måste göra det här innan sista februari, för jag vet att de har häcken full sen under våren, så de vill ha in kunder nu, inte sen helt enkelt.
Okay.
Så att det gäller att passa på för att inte missa erbjudandet med denna rabatt.
Spännande!
Ja, nu är första batteriet tillverkat i Skellefteå. Northvolt är igång. Det var den 28 december 2021, precis innan nyår, och som utlovat då, som de fick igång fabriken, den stora linan i Skellefteå, som de säkert inte har skalat färdigt ännu, så det är nog bara testtillverkning. Men då tillverkades en prismatisk litiumjoncell. Vad är det för något, Anders?
Ja, det är en sån platt batteri som du har, de, vad heter de, cylinderformade, ja, som bland annat Tesla har i sina bilar. Nu tror jag de har börjat gå över till de prismatiska.
Nej, Tesla kör runda celler. Det gör de absolut.
De gör det fortfarande, alla sina.
Absolut, och de ska tillverka, det är bara en ny större format, men de ska fortsätta på sina runda celler.
Ah, jag trodde att den nya typen skulle vara prismatiska, men många elbilstillverkare kör i alla fall de här, liksom ser helt annorlunda ut och ser ut som, om man tänker sig ett knappcellsbatteri då, fast i större storlek då, platta.
Ja, egentligen så är ju de runda cellerna ju också gjorda som prismatiska från början, och sen ser det som att man rullat ihop dem som en rulltårta och pressat ner dem i en metallcylinder liksom.
Mm.
Men det här är helt enkelt de platta rektangulära cellerna som de är från början helt enkelt, och som de flesta andra biltillverkare faktiskt väljer att använda i sina.
Ja.
Det här är en stor milstolpe, säger Peter Karlsson i ett pressmeddelande. Alltså Northvolts vd och grundare.
Mm. Han har också varit med i podden tidigare. Det finns, om ni söker på bilar med ett sladd, hemsida där.se, så kan ni söka på Peter Karlsson, så finns han med där i ett avsnitt när vi intervjuade honom, precis när han drog igång.
Ja, det är verkligen fjäder i hatten att ni har haft honom som gäst i podden.
Mm.
Det är en stor milstolpe, säger han i alla fall. Vårt team har arbetat extremt hårt för att nå denna milstolpe, och självklart så är den första cellen bara början. Ja, vad säger man? Det här är ju stort, eller?
Ja, men det är jättestort. Alltså batterier är framtiden, och det är jättekul att vi har fått igång produktion i Sverige. Att liksom politiker och makthavare på olika nivåer har gjort det här möjligt. Och såklart Peter Karlsson som entreprenör. Det är jätteroligt, verkligen.
Mm. Ja, jag tror att det här är startpunkten på ett, liksom, en ny generation industrikluster som kommer att sysselsätta tiotusentals människor i Sverige.
Ja.
Så att det är liksom motsvarigheten till när de började tillverka stål, eller när liksom de drog igång fordons, när Volvo blev en liksom stor del av svensk arbetsmarknad genom att tillverka fordon. Mm. Liksom. Det här är motsvarande sånt tillfälle helt enkelt. Och det är rätt coolt att det är så, men 28 december, det var då de började tillverka. Liksom.
Ja, men det är fantastiskt roligt, och de politiker och makthavare som lyssnar, se till att fortsätta underlätta för gruvbrytning och såna saker, för det är nu man positionerar sig.
Mm.
Det här är lite som liksom Sverige som industrination positionerar sig liksom för 100 år sedan då, när industrialiseringen tog fart. Och det är väldigt svårt för andra att dra igång, mycket, mycket svårare att komma långt efteråt och försöka konkurrera när man har liksom upparbetat kunnande och fabriker och sådär. Så att det är nu det händer. Se till att det byggs mer. Så ni som entreprenörer som vill innovera, se till att börja nu.
Grymt!
I Vietnam så startade en biltillverkare som heter Vinfast. De började 2017. Och de har nu släppt sin första elbil. Så att den här bilproducenten grundades då 2017, och nu har de släppt sin första elbil slutet av 2021. Det är rätt sjukt.
Jag blev lite förvånad när jag såg att den här nyheten skulle komma med. Varför har vi med liksom en vietnamesisk biltillverkare?
Ja, för att Vietnam är ju liksom, de ligger ju extremt långt ner på listan över BNP per capita. Det är ju ett fattigt land. Liksom. De är på plats 140. Mm. Av 215 länder. De ligger strax under Sri Lanka, men har pumpat in liksom lokalt extremt mycket pengar för att bygga en egen kompetens inom elbilsproduktion. Så visst kan man förstå att kineserna kickar igång då som är liksom en industrination, men att Vietnam börjar nu, det är imponerande tycker jag.
Mm.
Det de har gjort är att de har tagit hjälp av Pininfarina, som är känd som bildesigner.
Okay.
Och BMW som har hjälpt dem att designa sina bilar. Och nu då så, ja, de startade då 2017 och bygger sin första bilfabrik i slutet där av 2017 utanför Haiphong i Vietnam.
Mm.
Och nu då så har de levererat de första elbilarna. Så att på 4 år har de liksom grundat bolaget, designat bilen och börjat producera den.
Okay. Mm.
Och den första elbilen heter VFE34, lite kryptiskt här kodnamn.
Sexigt namn, sådär.
Ja. VFE34, den kostar 690 miljoner dong, som i svenska pengar är
40 000 miljarder. Ja,
274 697 kronor i svenska pengar.
Ah, okay.
Mm. Med svensk moms blir det 343 000 kronor. Jag tycker inte det, alltså jag var inte så här chockerad över att det var ett fantastiskt billigt pris.
Nej, du har fortfarande inte övertygat mig varför jag skulle liksom tycka att det här är en relevant nyhet överhuvudtaget. Men vad är grejen här?
Det här är en kompakt SUV. Den är nog cirka 100 000 kronor billigare med moms än motsvarande bilar i andra segment. Det här är en billig bil för att den produceras i Vietnam då. Mm. Det är en femdörrars SUV. Den har ett batteripaket på 44,5 kilowattimmar. Och de producerar sina batterier själva i sin egen batterifabrik. De tar fram sina battericeller själva. Och har planerat att revolutionera världen. Så under första halvan av 2022 så öppnar de för beställningar både i EU och USA. Vi vet inte om det blir i Sverige ännu, men det kanske det blir.
Men så när LG Chem och Samsung SDI och vad de heter, alla batteritillverkarna, börjar få brist på sina celler och inte kan leva upp till sina leveranslöften till de andra, då kommer vietnameserna och kränga elbilar sig stå härliga till. Är det det som är poängen här? Eller?
Det vet jag inte om det är poängen från deras sida. Men det som är intressant är det som vi var inne på tidigare här, att nu svänger ju marknaden mot elbilar och det gör det också möjligt för sådana här liksom startups att smita in och ta en position.
Just det. Mm.
Det har ju varit väldigt svårt när du har haft etablerade biltillverkare som Ford och GM och sådär. Det har ju inte startats några nya bilmärken liksom under förbränningsmotoreran annat än ett fåtal. Utan de som är från starten var de som ägde marknaden. Och jag tror det kommer vara så sen också, tror inte det, Alfred?
Ja, så det brukar ju vara så när det sker en disruption så blir det vad som kallas för en land grab, liksom att man måste ha bråttom att ta position på den där marknaden och sen så är det ganska svårt att liksom navigera ut de där. Det brukar ju vara genom konsolidering då att de kan hända att de stora giganterna får köpa dem då, mindre nya uppstickarna om de fortfarande har råd helt enkelt för att ta de här marknadsandelarna. Men, nej, men som du säger, det är ju verkligen just Europa som har varit någonstans kungarna av den gamla eran av fordonstillverkningen. Det har ju mycket att förlora. Liksom.
Och USA naturligtvis.
Ja.
Du har lite bilder på bilen där framför dig. Jag tänker lägga ut dem på hemsidan också. Vad tycker du om den här? Skulle den passa på europeiska vägar?
Det känns som en helt okej, snygg bil som verkligen man inte lägger märke till om den åker förbi på något sätt. Att den passerar utan att man stör sig på den för att den är ful. Men kanske inte heller tänker på att den är extra snygg. Vad tycker du själv?
Ja, men det är en så här traditionell crossover, ser ut som alla andra, liksom. Ja. Kia E-Niro och sådär. Så att jag håller med, den bara smälter rakt in i trafiken.
Mm.
Och så har du lite bilder där på första leveransen. Det görs det dåligt i radio med bilder.
Ja. Ja, det gör ju det.
Men vi lägger ut det på hemsidan så ni kan kolla. Men det här är spännande. Det är återstår att se om de här klarar att hålla sig fast och win fast, heter de. Ja. Och om de klarar att behålla den här positionen. Men de ska i alla fall storsatsa då i USA och Europa. Undrar om de inte gapar efter lite för mycket. Att de ska in så mycket i Europa. Det kommer vara väldigt dyrt för dem.
Ja, absolut. Jag menar, nu, det kryllar ju av elbil-startups. Så vi har inte möjlighet att liksom bevaka och täcka riktigt alla. För att det finns de man inte liksom riktigt tror på har något speciellt som talar för sig. De har vi ju svårt att ta upp. Liksom. Men det är ju just som du säger då. Att de verkligen är igång med tillverkningen nu. Och nära att kunna leverera. Och på den här prisnivån, då är det ju ändå någonting som skiljer ut de här och som gör att det kan vara värt att ta på allvar. Så glöm inte vart ni hörde det först helt enkelt.
Exakt.
Vad heter de nu då?
Winfast heter de. För vi ser när de öppnar i vår för beställningar. Jag tror att de missbedömt den europeiska marknaden som många gör. Där man tänker att det räcker liksom att EU är en marknad. Vi är ju inte det, vi är ju 24 länder eller vad vi är. Individuella länder, så du måste ha 24 lokala organisationer med lokal försäljning och sådär. Det ser jag att misstag som amerikanerna ofta gör, att de ser EU som en marknad, så tänker de, då går de in i Irland, så tänker de ska ta hela Europa från Irland, men det är i praktiken väldigt svårt att göra det, som förstås svenska lyssnare vet.
Jobbar man i mjukvaruvärlden så är det alltid kul att skratta åt deras förkortning EMEA, Europe, Middle East and Africa.
Och det är ju samma med Afrika naturligtvis också, det är ju massa individuella länder, så att du kan inte starta på ett ställe och hoppas att du ska sälja till andra länder där.
Mm.
Ja, men vi snurrar vidare.
Och nu är det klart att ny forskning visar att elbilar är mer miljövänliga än bensinbilar, även om man räknar med tillverkningen.
Mm.
Det är ju något av ett kärt barn som har stötts och blötts det här. Det är som nya elbilsmyter som ploppar upp som svampar i jorden där, tycker jag. Liksom att belackarna till elbilar hävdar att så här, om man tar med alla utsläpp, det vill säga inte bara utsläppen när bilen kör, utan alla utsläpp, då är elbilarna minsann inte så mycket bättre än de här bensinbilarna. Frågan är till och med om det inte är tvärtom, brukar det låta. Känner du igen den?
Ja, absolut. Men jag måste säga att jag har ändå läst också forskning som visar att det producerar, eller det tar lite mer energi att producera en batterielbil än en motsvarande förbränningsmotorbil tidigare. Ja. Om ni som lyssnar här letar upp en film på YouTube som heter Union of Concerned Scientists, alltså Electric Car, någonting sånt. Mm. Så är det en forskningsrapport där som visar att det faktiskt då, den är från 2015, men att det då kostade lite mer att producera en elbil jämfört med en förbränningsmotorbil. Men du menar att det är annorlunda nu då?
Ja, åtminstone så var det man kunde få bilden av i nyhetsrapporteringen under de här veckorna som har gått sedan vi spelade in förra avsnittet. Det brukar, precis som du säger, att så här, elbilsmotståndarna brukar hävda att det går åt så mycket extra energi vid tillverkningen, så att frågan är om de verkligen är bättre. Och sen så har det kommit forskning för några år sedan, och liksom den allmänna vedertagna sanningen, tycker jag då, i våra kretsar har varit att så här, ja, det kanske går åt lite mer energi och därmed finns en liten skuld vid tillverkningen för att det går... Ja, men det är energikrävande att tillverka det här batteriet. Mm. Och det är någonting då som elbilen måste ta i kapp, eftersom den har så otroligt lite utsläpp sen då, under körning. Så att livscykeln har liksom definitivt varit till elbilens favör.
Mm.
Men sen är det så då att i veckan så kunde man läsa nyheterna liksom bland elbilsajterna och så där, att nu är det på gång forskning som visar här att det är inte så, utan till och med om man tar med hela livscykelanalysen, så är det liksom inte ens så att elbilarna skulle ha någon skuld ens från tillverkningen.
Mm-hmm.
Utan att de helt enkelt skulle vara neutrala redan därifrån. Och att det då skulle ha att göra med att det är så pass hög grad liksom elektriskt... processen att framställa de här batterierna i så hög grad är el den drivs av. Så att om elen är ren, då blir det inte så smutsigt av den här tillverkningen. Även om det går åt mer energi, så behöver den energin inte vara så himla smutsig. Och jag bestämde mig helt enkelt för att borra i där och kolla upp den här forskningen för att se om det höll. För att om det var så, då skulle det verkligen vara en fin sak att kunna säga, tycker jag. Att nej, men det är inte ens för tillverkningen, så är det smutsigare helt enkelt.
Mm. Men jag hänger inte med då. Till skillnad då från förbränningsmotortillverkning, så skulle den vara fossil i högre grad då?
Ja, exakt. Alltså, poängen skulle då vara att eftersom det är motståndarna som har hävdat att man hela tiden ska ta med hela livscykeln så att man får en rättvis jämförelse.
Mm.
Och det har faktiskt implicit med betydelse att man ska ta med hela livscykeln för elbilarna, men inte för fossilbilarna. Mm. Därför man har tänkt att så här, ja, men fossilbilarna, det är bara metaller som går åt vid tillverkningen. Och sen så är det väl ganska svårt att räkna på vad livscykeln är för alla liksom uppströms utsläpp som sker. Det är som att man, när man gjort de här räkneövningarna, har tänkt att bensinen automatiskt och gratis teleporteras in i bensintanken.
Ja,
och att den bensinen inte har kostat någonting vid sin framställning, så att säga.
Mm, men det är ju väldigt energikrävande att producera bensin från olja.
Ja, exakt. Och också då, det är inte heller bara el liksom, intensivt, utan det är ju också då koldioxidintensivt. Det är väldigt svårt att elektrifiera bort de utsläppen, helt enkelt. I raffineringsstegen och så vidare.
Jaha.
Mm. Så att... Det som skulle vara poängen här då var att om man tar med hela de delarna, då skulle det vara så att elbilarna är bättre redan vid tillverkningen. Och jag bestämde mig helt enkelt för att kolla upp den grejen genom att läsa den här forskningsrapporten då, som är faktiskt riktig peer-reviewed forskning och som är publicerad av Nature, men inte i Nature, som ju är det här högt ansedda vetenskapliga tidskriften, kanske den allra högst ansedda av alla. Liksom.
Just det.
Utan den är publicerad i Nature Communications, som är deras tredje finaste publikation. Fortfarande Nature, men inte den finaste publikationen.
Okay.
Nog om detta, det är i alla fall forskning av hög kvalitet, för då är den peer-reviewed, så att den är verkligen kontrollerad, den här forskningen. Men det jag kom fram till var tyvärr ändå liksom att den här... De rubrikerna vi har läst på elbilsajterna, de håller faktiskt inte riktigt. Utan den här forskningen har inte gjort den här jämförelsen. Det går inte till liksom, i den här forskningen utröna, ställa liksom, tillverkningsskedet mot varandra.
Mm-hmm.
Utan det verkar som att det är fortfarande så att det går åt mer resurser och energi vid tillverkningen av elbilarna än motsvarande fossilbilar. De har möjligtvis en poäng av att elbilarna skulle vara lättare i vikt och därför... Liksom, använda mindre material, men det är nog bara i amerikansk kontext där man eventuellt då ersätter pickup trucks mot elbilar. Liksom. Annars tror jag faktiskt att i en europeisk kontext så tror jag att elbilarna är tyngre, det vill säga innehåller mer metaller än förbränningsmotorbilarna.
Jag tänker här att batterielbilar alltså har ju inte fördelen av 100 års produktionsoptimering som fossilmotorerna har, för att biltillverkarna har ju intresse av att ha så optimerad produktion som möjligt av förbränningsmotorer.
Mm.
Så att man har ju använt 100 år nu till att liksom pilla i detaljer så att det inte är särskilt energikrävande att producera en förbränningsmotorbil, medan man har inte ens börjat skrapa på optimeringsmöjligheterna när det gäller elbilar ännu. Så att för att kunna göra en rättvis bedömning eller jämförelse så ska man ju vänta 100 år och då jämföra elbilarna med där förbränningsmotorerna är nu, eller vad tycker du?
Ja, alltså jag tycker inte vi behöver vänta 100 år, för om man läser den här forskningen färdigt så visar det sig att de har helt briljanta poänger, eftersom de har lyckats ge sig på att göra uträkningen för hela livscykelanalysen för förbränningsmotorbilarna, vilket då inte var gjort sedan tidigare, men som jag tycker kom bort i rapporteringen kring den här forskningen, och var därför jag liksom ville ta med det här, här hit då liksom. Det, så här, det kommer att gå åt mer energi till att tillverka batterierna än att tillverka en tom bränsletank. Liksom. Mm. Men hela det här argumentet som ändå då har funnits från belackan, att man ska jämföra hela livscykelkostnaden.
Mm. Får jag bara säga, det är inte så rättvisande att jämföra batterier med en tom bränsletank, därför att elmotorn är ju i en elbil är ju otroligt simpel konstruktion, medan förbränningsmotorn är väldigt komplicerad.
Just det.
Så att man får nog jämföra bränsletank, växellåda och förbränningsmotor med eldrivlinan då i motsvarande batteribil.
Fair enough, absolut. Ja, men det visar sig i alla fall att trots att det är belackarna som brukar säga den här argumenten, vi måste jämföra hela livscykeln. Vi kan inte bara räkna de lokala utsläppen som ju då är noll för elbilar, utan vi måste tänka på hur elen kom till och hur mycket det kostade att tillverka batteriet och så vidare. Men det visar att om man tar med alla steg, vilket den här forskningen då visar på ett ganska övertygande sätt, när de har gått till botten med det och gett sig på att försöka räkna ut då hela, man kan säga avsikten med forskningsrapporten är att ta reda på, är det bättre att bara beskatta direkta utsläpp från bilen, eller ska man också ge sig på att beskatta indirekta utsläpp om man som politiker vill ta fram styrmedel för att snabba på den här övergången. Liksom. Mm. Och det de kommer fram till då är att så här, det är häpnadsväckande mycket utsläpp i den där livscykelanalysen för förbränningsmotorn.
Jaha.
Som inte har varit med tidigare, som har varit svåra att kvantifiera tidigare. Då. Så där är ju verkligen den här forskningen gedigen. Och gör man den uppställningen på ett schysst sätt och går till botten med det, då är det till förbränningsmotorernas nackdel att ta argumentet att vi ska räkna med hela livscykelanalysen. För trots att det var liksom noll i direkta utsläpp, så blir det ännu sämre för förbränningsmotorerna om man liksom tar med hela livscykelkostnaden.
Och då är det framförallt raffineringen då av oljan som är stor bov här.
Ja, det är egentligen i alla steg, och det är utsläpp som är väldigt svåra att få bort. Om man tänker att elnätet är ju snabbt på väg att bli grönare, vilket gör att alla de här energiintensiva stegen är på väg att bli ganska förhållandevis klimatneutrala. Om elen som används för de stegen så att säga är klimatneutral, då är ju inte de stegen klimatbovar, även om de drar mycket energi så att säga.
Ja, just det.
Medan det då på den andra sidan finns utsläpp som helt enkelt inte går att elektrifiera bort. Det som, om du kollar här längst ner, så har jag tagit med en graf som då du men inte lyssnarna kan se, som visar hur liksom, det här är då en jämförelse om man, som idag då i USA, det är ju faktiskt inte så i samma utsträckning i Europa att vi bara har skatt på de direkta utsläppen, utan vi har ju faktiskt liksom koldioxidskatter i Europa och i alla fall i Sverige liksom, som då är det de egentligen kollar på om USA borde införa här. Men då kan man se då att liksom, beroende på om man jämfört med idag när det inte finns sådana direkta skatter på indirekta utsläpp i USA, om man då skulle införa de här skatterna på indirekta utsläpp, vad händer då? Vad blir den relativa förändringen? Och då kan man då till exempel se att så här, det kommer att gå åt mindre bensin och diesel till exempel då, för att det kommer att bli snabba på en övergång, eftersom det blir relativt sett mycket dyrare med förbränningsmotorbilar jämfört med elbilar om man inför de här indirekta utsläppen, eftersom de då är smutsigare.
Mm.
Så därför kommer det att gå åt mindre energi genom bensin och diesel på marknaden, för att man kommer sälja mindre sånt och det kommer gå åt mer ström eftersom det säljs mer bensinbilar.
Just det. Hur är det med länder som har kolkraft i hög grad?
Ja, de säger att i alla länder så kommer det här att löna sig, men det kommer att löna sig mer i länder som har en hög andel förnyelsebart i energinätet. Och ju snabbare man fortsätter övergången i elnätet, desto bättre blir det såklart. Men även om man inte gör någonting så är det bättre då att gå över till elbilar.
Mm.
Men det som jag tyckte var intressant och som var en förvånande slutsats här, som definitivt inte fanns med i den andra rapporteringen om den här forskningsrapporten, det var att en av de största förlorarna på det här, om man skulle då ta med, gå från att bara ha direkta utsläppsskatter och gå fram till att man ska ha indirekta utsläppsskatter, det är att vätgas blir den stora förloraren.
Aha.
För vätgas har ju noll utsläpp lokalt, men har jättemycket utsläpp i sin nuvarande tillverkningsproduktionslina då. om man tar med de indirekta utsläppen. Så att, om man framställer vätgasen av naturgas som man gör idag, då är helt enkelt klimatnyttan av vätgas ganska begränsad jämfört med att bara liksom köra vidare på bensin.
Fast det är lite, alltså det kan man väl ändå, för att vätgasens löfte är ju naturligtvis inte att du fortsätter att framställa vätgas som man har gjort fram till nu, nämligen med ångreformering av fossil naturgas, utan löftet är ju att du ska kunna producera av en vindkraftsnurra som står och producerar vätgas.
Ja. Ja, men absolut, och det säger faktiskt rapporten också att, så här, att vätgas kan vara ett alternativ om man lyckas ställa om den tillverkningskedjan. Men deras prognos på liksom vad de här, en sån här skatteförändring skulle innebära då, det är ändå att konsumtionen av vätgas kommer att minska, därför att det kommer att bli väldigt dyrt med vätgas eftersom den är så koldioxidintensiv nu.
Men vi har också pratat om det i omgångar, att vätgas har inte framtiden för sig i förbrännings eller i bilar då, eftersom bara en tredjedel av energin in sen går åt till att driva hjulen, medan motsvarande för en elbil då, eller batterielbil är ju typ 97% eller någonting sånt.
Mm.
Så att det blir ju helt enkelt 3 gånger så dyrt att köra en vätgasbränslecellsbil än en batterielbil. Och vem har lust att köra 3 gånger så dyrt? Bara en idiot. Och idioter finns det inte sådär jättemånga av där ute. Nu målar jag in mig i ett hörn, men det finns några stycken.
Ja. Jag är ledsen om det blev en komplex nyhet det här. Jag kände att jag ville ta med den för att det var en sån otroligt positiv nyhet när man läste om den. Mm. Men jag ville såklart kolla upp den innan jag bara rapade vidare den. Och tyvärr så tycker jag inte att de rubrikerna jag har läst i alla fall höll riktigt. Då. Det är inte så att det är så här, automatiskt är så att elbilen är bättre så fort den är tillverkad. Utan man behöver ta med hela livscykelanalysen. Men det som var nytt i den här forskningen då, och som man verkligen kan ta med sig, det är att förbränningsmotorbilarna var ännu mycket värre när man äntligen fick med hela liksom, livscykelanalysen. The long tail pipe som man pratar om. Även för dem då helt enkelt. Då var det liksom ännu mer till elbilens fördel än vad det hade varit tidigare. Mm. Och förvånansvärt då tyvärr dåligt för bränslecellsbilarna än så länge. Det vi får se om det kan bli en ren vätgasindustri så småningom. Men förmodligen inte.
Mm. Ja, men bra.
Så nu har vi tagit det till handling. Nu är ni informerade. Lyssnarna.
Ja, härligt. Och då kan vi rapportera att kinesiska NIO, som vi hade ett inslag om för tidigare under hösten, de släpper en ny elbil, nämligen ET5. Och den här bilen är intressant, för NIO har ju nu då först och främst visat att de faktiskt både kan ta fram elbilar och producera elbilar, och nu börjar lansera dem i Europa. De finns ju till försäljning i Norge, men ännu inte i Sverige, men de är på väg till Sverige, säger de. Och den här ET5 är en bil som de har tagit fram för att slå direkt mot Tesla Model 3. Som Tesla Model 3 äter ju verkligen marknadsandelar och Model Y nu också i det här segmentet över hela världen. Och vi berättade tidigare om BMW som blöder till Tesla Model 3. Men nu ska NIO in i det segmentet också. Och de storsatsar på räckvidd. Så om man väljer den varianten som är ultra long range, så har den ett 150 kWh batteri och kan köra över 100 mil på en laddning. Alfred, vad säger du om det?
Man undrar på en gång om den har den där dragkroken som krävs, att de här som vill åka liksom med husvagn emot vind i snöglopp liksom, äntligen hittat elbilen för sig. Då, liksom.
Men det kommer ju vara lugnt att dra stor husvagn med den här då, om den får dragkrok.
Ja, exakt. Om den bara har dragkrok och har dragkapacitet. Nej, men det är ju fantastiskt. Det känns ju som att jag tycker det är bra om någon tar den positionen att pusha liksom gränsen på vad man kan ge för räckvidd. Så att det finns liksom, för de köparna som verkligen vill prioritera det kan göra det.
Mm. Men också deras long range batteri är på 100 kWh och jämför det med Tesla. Model 3 ligger väl på 77 eller någonting, vill jag minnas. 78 kanske?
Ja, det är något sånt. Ja.
Precis, så 100 kWh på long range räcker till 70 mil körning. Det är riktigt imponerande siffror. Ingångsmodellen då, som är standard range, kostar 474 000 exklusiv moms då, så att det kommer svensk moms på det. Det är kinesiska priser, för det är inga svenska officiella eftersom det inte säljs i Sverige. Men kolla bilden, Alfred, det här får vi lägga ut på hemsidan också. Mm. Vad säger du om den? Kolla designen.
Ja, men det skulle jag säga är den snyggaste nion hittills, utan tvekan. Den påminner ju nästan, har något litet drag gemensamt med Lucid om man har sett dem tidigare, åtminstone bakifrån. Och jag tycker den är snyggast bakifrån också, jag vet inte vad du säger.
Jag tycker den är asläcker, den här bilen. Alltså, jag skulle lätt kunna ha en sån bil om den bara är liksom bra i övrigt. För att jag var inte så imponerad av ES8 där som du också hade åkt, eller du hade ju åkt i den då i Kina.
Jag har inte kört den, ska jag säga, men jag åkte i den i Kina.
Ja, jag var inte så jätteimponerad av den, men den här ser ut att vara liksom nästa generation. Det känns som att de verkligen snäpper upp sig. Kolla interiören här, den är väldigt avskalad, likt Model 3.
Ja, kanske. Men det som jag kriar mig lite i hårbotten över här liksom, det är att alltså, det känns som att de har så många olika lösningar på det här med räckviddsångestproblemet. Det är ju Nio som också håller på att storsatsa på det här med att man ska göra batteribyten istället för att man ska snabbladda sina batterier. Och att man på så sätt ska liksom kunna resa långt utan att få liksom, lägga massa tid på att stanna och ladda. Liksom. Men nu är det som att det är varken hackat eller malet. Vad är det de tror på egentligen? Ska man ha jättestora batterier som man aldrig behöver stanna överhuvudtaget? Eller ska man byta batterierna? Liksom, vad är det de satsar på? Liksom?
Ja, men deras modell är ju stora batterier. Det har de gjort även tidigare. Mm. 100 kWh batteripaket och så. Som du hyr då, så får de ner kostnaden för konsumenten att köpa den här bilen. Och så tar de kontroll över kedjan. Det är den modellen de har haft. Men de säljer också batterierna. Och de erbjuder också snabbladdning CCS.
Mm.
Så att det känns som att de vågar inte liksom betta helt på det här med batteribyte. Utan de har ett ben i varje läger.
Ja, du förstår vad jag menar, va? Liksom att det känns som att de vågar inte liksom tala tydligt, vad är vår ambition, hur borde det funka, och så satsar de helhjärtat där. Liksom. Att det tar för mig udden lite av alla spaningarna helt enkelt. Och jag tvekar på, om man tänker liksom vad Tesla har varit ute och sagt tidigare, så är det så att de tycker inte att batterierna behöver bli större.
Mm.
Visst, så kan, det blir svårt att få samma räckvidd då i en elbil utan att gå upp till de här batteristorlekarna än liksom, en förbränningsmotorbil. Men så här, om man jämför med vad man har för nytta med det, av de extra kilowattimmarna, jämfört med vad det kostar att få dem, så är det liksom utilityn av de extra pengarna man lägger är så begränsad att de flesta nog egentligen väljer hellre att köpa en lite billigare bil med något mindre räckvidd. Men naturligtvis, jag tycker det är jättebra att alternativet finns på marknaden, så får vi se vad kunderna väljer då, helt enkelt.
Mm. Jag känner mig ganska säker på att Tesla har alldeles fel här. Mm. Att det behövs visst mycket större batterier än vad det är idag. Jag har ju till exempel i min bil har jag 90 kWh batteri. Jag tror det ger 83 kWh effektiv användning på min Model X. Och när jag kör, nu körde jag ju då i mellan 10 och 15 minusgrader mellan Stockholm och Göteborg. Och jag fick stanna 3 gånger och ladda på den vägen. Och då är det liksom mellan 20 och 45 minuters laddning varje gång. Så det är absolut inte optimalt. Då hade jag haft en husvagn eller en släpvagn på släp, så hade det varit liksom död och pina att köra den sträckan med mitt batteri. Så att jag skulle gärna se en fördubbling av batteristorleken på den typen av bil som jag har.
Mm.
Hade jag haft 180 så hade jag nog varit, då hade jag kunnat klara mina olika liksom use cases.
Ja, men inte det en ganska bra måttstock då? Man vill gärna kunna köra Stockholm-Göteborg utan att behöva stanna. Kör man längre än så, då behöver man förmodligen stanna av andra anledningar ändå. Liksom. Så det är liksom någonstans den optimala liksom, storleken.
Ja, men jag tror det är ändå så pass långt så att där vill man stanna oavsett mellan den. Så att alltså ett stopp är lugnt, men det är just när man hänger på en dragkrok eller när du kör i kraftigt liksom, minusgrader framåt, neråt minus 20 och sådär, så förkortas ju räckvidden så pass mycket att det helt enkelt, då blir det för många stopp.
Mm. Ja, det konceptet jag gillar bäst när det kommer till det här med dra tung last och få räckvidden att funka, det är att vi, precis som att vi har en påskjutsbroms på våra husvagnar liksom, där de fattar att de ska bromsa själva och hjälpa till med det när de behöver stanna, så kan man ju ha motsvarande funktion, lite som hur elcyklarna funkar, att de hjälper till att knuffa på också när de driver. Mm. Så att istället för att man ska åka omkring med extra batterikapacitet i bilen hela tiden för att man kanske ibland har en husvagn på, så borde husvagnen själv ha ett batteripaket och hjälpa till och knuffa sig själv. Det tror jag är framtiden för dem där.
Kanske. Jag är osäker på det. Alltså så pass lite som man ändå använder en husvagn, så blir det ganska mycket batteri som bara ska stå till ingen nytta. Då är det kanske bättre att de sitter i bilen och faktiskt används till att ge lite extra räckvidd.
Ja, men det är kanske där man ska ha den här vehicle-to-grid-funktionen då. Det är husvagnen som står hemma och är batteribackup i hemmet.
Ja, ja, intressant. Ja.
Ja, nu är det realtidsspekulation på hög nivå.
Men den här bilen väntar jag på i alla fall. Den heter då Nio ET5, så håll ögonen på den, för det här är en väldigt spännande elbil när den börjar dyka upp i Europa.
Har vi någon idé när den kommer till Sverige?
Ingen idé nu, den är precis lanserad i Kina, så att det är alldeles färskt, direkt från tryckpressen. Då kan vi också rapportera att Hyundai stänger sin utveckling av förbränningsmotorer. Alltså hela avdelningen som utvecklat förbränningsmotorer stängs nu ner.
Får de sparken då liksom? Eller vart tar de vägen, de som jobbar med det?
Det är 12 000 personer som arbetar med utvecklingen av Hyundais förbränningsmotor. Det är otroligt mycket folk. Och man försöker flytta om dem i organisationen så att de ska jobba med elbilsutvecklingen istället.
Mm.
Utvecklingschefen som heter Park Chung-kuk skriver i mail till sina medarbetare så här: Nu är det ofrånkomligt att biltillverkare måste konvertera till elektrifiering. Vår egen motorutveckling har varit en stor framgång, men vi måste kunna ändra oss så att vi kan skapa framtida innovation baserat på kunskapen och tillgångarna från vårt förflutna. Det är en ganska stor grej. Det första jag hör som stänger ner förbränningsmotorutvecklingen. Har du snappat upp något tidigare om någon som har gjort det?
Men jag har snackat med kompisar som jobbar i transmission och så vidare i olika, utan jag ska inte nämna några namn på företag, liksom, men som man har sina tåtar ute. Liksom, att man märker att det är nya vindar. För några år sedan då lät det som att så här, de var helt övertygade om att jag bara lallade omkring i någon konstig hittepåvärld, liksom, att de skulle kunna jobba med det här hela livet. Till att det är så här, ja, det är rätt mycket snack om det här nu, till att så här, ja, men job security liksom, är verkligen ett problem.
Det var inte många år sedan, kommer nog Scanias vd som var ute och skrattade åt liksom, idén om eldrivna lastbilar, och så sa han att
bra, man ska frakta chipspåsar.
Ja, du kan bara frakta chipspåsar. Alltså det är så roligt med sådana citat i efterhand, liksom, när man vet hur det blev.
Ja, Östling, eller vad heter han?
Ja, just det. Leif.
Han har ju hamnat en del blåsväder kring att han ifrågasatt vad han får för sina skattepengar också. Så att han har ju verkligen inte haft en riktigt liksom, fingertoppskänsla med vad... Det blir lätt uppfattas som en föredetting när man hamnar så snett i många av spaningarna, helt enkelt. Men ja, det känns som att det här pågår nog på fler ställen än Hyundai. Och det som är frågan är så här... Hur många som gör det här lite i det tysta utan att det ska märkas för mycket, just för att det blir som att de äter upp sin hatt när de tar steget.
Mm.
Och så här, vinsten av att liksom, PR-mässigt att kunna gå ut och säga den här grejen och framstå som då väldigt offensiva i sin elektrifiering. Jag tror att det finns båda de känslorna. Det är en identitetskris nu som pågår i alla de här liksom, klassiska bilföretagen när de ska säga den här grejen. Liksom. Och ja, men det är ju ganska uppenbart för oss som tror på omställningen att det här måste ju ske överallt. Så att diskussionen pågår nu i allra högsta grad. Så kanske det blir en ketchup-effekt på det, får vi se.
Ja, det är spännande. I alla fall så sådana som inte har några tankar på att ställa om, de får sig nog ett uppvaknande här. Liksom, när de, det är ju en stor grej, det är liksom 12 000 människor ska ha nya jobb i koncernen. Men Hyundai har ju tidigare storsatsat på bränsleceller. De har lagt mycket forskningskapacitet där och har trott att vi liksom ska få ett vätgassamhälle på samma sätt som Toyota tror. Mm. Vi vet inte liksom hur helhjärtat det är. De pratar väldigt lite om det numera, de här bränslecellsplanerna de har. Och vi vet inte vad den här nedstängningen faktiskt innebär för liksom, bränsleceller.
Nej, man måste ju alltid ta det med en nypa salt när de pratar om elektrifiering, för det brukar ju betyda det mesta som går liksom shoehorna på något sätt in till att ha med det här att göra. Så att de har säkert med bränsleceller som en gren av elektrifieringen liksom, i de där planerna på vart de 12 000 ska ta vägen.
Fast det har ju gått bra för dem med Ioniq-serien med sina elbilar, och den nya Ioniq 5 är ju en fantastisk elbil som man nu ser en hel del ute på vägarna.
Ja, det ska komma många bilar på den plattan. Det är ju samma platta som Kia EV6 bygger på också då, till exempel, som är ju någon form av systermärke inom samma koncern. Men och det ska ju spruta ut modeller därifrån som ska bygga på samma grundläggande liksom, konstruktion.
Mm.
Så att nu satsar de helhjärtat på elbilar, batterielbilar, men jag tror inte att de har slutat helt att satsa på bränslecellsbilar heller. Det tror inte jag de har vågat, och det är bara att de inte pratar lika högt om det, tror jag. För att man har inte lika mycket att vinna på när det gäller att driva aktiekurs att prata bränsleceller just nu.
Nej, det tror jag också. Jag vet att BMW också håller på att forska lite på bränsleceller, så de har inte heller lagt ner det riktigt.
Mm.
Men samtidigt, när man tittar på vart marknaden rör sig med så mycket elbilar ute på marknaden och inga tankstationer för vätgas, så är det nog liksom, för det senare borde de inse att det där är en dead end.
Vi får ju se upp liksom, så att inte vi blir enögda också. För att jag tänker att det är lätt att vi bara tänker på personbilstillämpningen hela tiden. Mm. Och de här företagen har ju ändå mer i sin repertoar än personbilar. Och behöver liksom tänka på de andra aspekterna också.
Mm.
Jag vet inte, personligen tror jag ju verkligen stenhårt på batterielektriskt också för lastbilar. Och att det snarare är inom möjligtvis flyg och sjöfart som bränslecellerna kan spela en roll inom transport. Eller vid helt stationära applikationer som vätgasen kan ha en roll att spela då, som vid stålframställningen som jag pratade om tidigare.
Ja, men jag håller med. Sjöfart framförallt, för där finns ju inte liksom, det finns inget alternativ egentligen för att driva stora skepp över Atlanten.
Mm.
Det finns ingen möjlighet att stoppa in batterier där, för energidensiteten är för låg. Så att det ligger långt fram i tid innan det finns batterier eller någon typ av energilagring som är bättre än vätgas. Det är ju extremt hög energidensitet i vätgasen.
Mm.
Så att det gör det ju praktiskt för fartyg. Och som du var inne på, flyg också.
Mm.
Men både för bilar och lastbilar. Alltså det skulle vara möjligen liksom grävmaskiner och sådär. Fast det finns ju ändå grävmaskiner som har ganska bra batteritid.
Ja, faktum är ju att när det kommer till maskiner som används på liksom en arbetsplats eller liksom på en hyfsat liksom stationär, har ett stationärt tillämpningsområde, då kan man ju till och med liksom dra fram. Alltså, de behöver inte ens vara batterielektriska, de kan ju för tusan ha en förlängningssladd. Liksom. Mm. Så att, liksom, det, ja, jag tror inte heller på vätgas där, utan jag tror att det blir nog också batterielektriskt och med bra liksom, byggel för att kunna ladda på plats. Så att säga. Men den som lever får se helt enkelt. Oavsett så är det ju väldigt kul att se att de här nyheterna börjar komma ut nu. För det man, liksom, det, så just när man föreställer sig den här övergången i förväg och man liksom tänker på hur kommer dödsryckningarna låta i rubrikväg, då är det här är ju typiskt en sån dödsryckningsrubrik liksom på hur antingen så låter man så här och klarar sig, eller så låter man så här precis innan det var kört. Liksom. Så
att, du menar att de stänger ner förbränningsmotorutvecklingen?
Ja, absolut. Om man liksom, om man tänker sig tillbaks 5 år i tiden och så föreställer man sig att någon, liksom en av världens största biltillverkare skulle gå ut i en nyhet och säga vi slutar tillverka motorer.
Mm.
Så då är det ganska tydligt att det här är en rubrik som är en del av övergången. Då är det tydligt i rullning. Bollen är liksom i rullning. Det finns inget sätt att stoppa den när en tillverkare som Hyundai går ut med det här. Och alla som inte har sagt det ännu, ja, det är bara en tidsfråga. Liksom.
Ja, men spännande. Den som lever får se, som vi brukar säga, men det är dags att rulla ur show. Vad brukar vi säga, Alfred, när vi avslutar de här programmen?
Då brukar vi säga att om man vill sponsra podden, då hör man av sig till spons@bilarmedsladd.se.
Mm. Det är också en Facebook-sida som ni söker upp när ni skriver där Bilar med sladd. Och då kan ni gilla oss, det tycker vi är roligt, när ni trycker like. Och då får ni också pusha där på Facebook när vi släpper nya program.
Och glöm inte heller att gå in på vår vanliga hemsida bilarmedsladd.se. Där finns även lite andra referrals och grejer som man kan utnyttja om man vill hjälpa oss på traven.
Och glöm inte att lista er på Hälsa Hemma vårdcentral om ni bor i Göteborgsområdet. Där är det jag och Fabian som är ute. Ja, inte jag så mycket då med helbilar, men jag sköter tekniken, Fabian som doktor och ett antal sköterskor och läkare ute och gör hembesök hos våra patienter. Så sök på Hälsa Hemma.
Kolla gärna upp vad de redan listade patienterna säger. Det är smått fantastiskt vad ni får för omdömen faktiskt. Det är riktigt kul att se.
4,9 på App Store i betyg och 5 på Google Play. Ja. Folk är lyriska. Vårt största problem är att folk inte tror det är sant. De fattar inte att man kan få doktorn hem till vanlig vårdcentraltaxa.
Nej, verkligen.
Men det är fullt möjligt.
Hörrni, tipsa gärna era vänner och bekanta om podden också. Vi vill alltid såklart ha fler lyssnare. Och det är kul att se att ni har blivit så många fler under den här höstsäsongen som har varit. Jag hoppas vi kan hålla i den positiva trenden. Och vi uppskattar naturligtvis all hjälp vi kan få att sprida podden vidare.
Mm. Och så glömmer ni såklart inte att prenumerera på oss. Och det gör ni på Apple Podcaster. Och där kan ni också recensera podden, får ni inte glömma. Och ni kan också lyssna på Spotify eller där poddar finns.
Maila oss gör ni antingen på info@bilarmedsladd.se eller om ni vill prata hemligheter så kan ni maila direkt till någon av oss på Alfred, Fabian eller anders@bilarmedsladd.se.
Och med de orden så säger vi tack och adjö. Och vad brukar vi säga när vi avslutar?
Ja, jag får väl säga kör försiktigt nu då när Fabian är borta.
Ja, just det. Och då säger jag kör elektriskt.
Ha det bra. Gott nytt år.
Hej då.